Ja, välkomna tillbaka till kvällsföreläsningen. Den ska handla om Jesaja-boken. Jesaja-bokens anmärkningsvärda budskap heter föredraget. Och det är egentligen en stor skandal och en väldig sorg att den här boken har blivit så sönderhackad av bibelkritiken. Ni kommer snart att förstå varför det är en sån skandal. Varenda bok ni tar från skolmiljö eller från teologiska bibliotek så förs det fram som en vetenskaplig sanning att den här boken är splittrad. Den hänger inte ihop. Den är skapad av flera olika författare och redaktörer från skilda tider. Inte bara att det skulle vara en första, en andra och en tredje Jesaja från helt olika tider, utan inom dessa block har man sönderstyckat den här boken. Så det är egentligen ganska förlegat att bara tala om proto, deutero och trito Jesaja. Det allvarliga det är att man förstör själva budskapet. Och det med Jesaja-boken, som jag sa i förra föredraget, att boken är klart historiskt förankrad. Som ni kanske kommer ihåg så står det ju i översättning noggrant en anvisning att detta är de syner som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem då Usia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda. Så den är klart historiskt placerad. Först vill jag säga någonting om själva namnet på denna bok. Och då får vi fram någonting som står kanske profetbokens namn. Nej, åt andra hållet kanske. Boken heter inte Jesaja-boken. Det första ordet i den här bokrullen som en rubrik är ordet chazon. Och det är bildat av verbet chaza som betyder se, skåda. Och chazon är alltså ett substantiv som säger det här har skådats. Det här har jag sett. Det här har Herren uppenbarat för mig. Eller på latin skulle det bli detta är min video. För på latin betyder ju video jag ser. Så det första ordet är chazon. Och det anger att Gud har låtit profeten se och höra det han skriver om. Och det är väldigt viktigt att lägga märke till. Chazon Jeshayahu är bokens namn. Chazon Jeshayahu, Jeshayahu är namnet Jesaja på hebreiska. Och Jesha betyder frälsning. Nej, ja, just det, betyder frälsning. Och Yahu, det är namnet över alla namn. Yahu, det vill säga Herren. Så profeten klargör redan med sitt namn vad boken handlar om, nämligen Herren är frälsningen. Och detta är vad Herren har uppenbarat för Jesaja, vars namn betyder Herren är frälsningen. Detta har Jesaja sett, det har han skådat, det har uppenbarats för honom. Han har alltså både sett och hört vad Herren uppenbarar. Det vill säga den sanna förståelsen av vad som skett, vad som sker och vad som ska ske. Vad som skett och vad som sker och vad som ska ske. Och det är oerhört viktigt att ha den sanna förståelsen också av det som har skett. Och den sanna och rätta förståelsen av det som sker. Och att förstå vad som ska ske. Redan i tredje versen så säger profeten, mitt folk förstår ingenting. Det avfälliga, det otroende, de förstår inte, de har inte den rätta förståelsen. Så det som nu kommer är den rätta förståelsen av vad som har skett, sker och ska ske. Och då är det viktigt att lägga märke till att den förståelsen kan vi inte få fram på egen hand. Falska profeter kommer med egna funderingar, egna tankar. Men här är det frågan om vad Herren har låtit profeten se och höra. Därför står det om och om igen, så säger Herren. Och hör Herrens ord. Han förkunnar inte egna funderingar, utan det är vad Gud har uppenbarat för honom, låtit honom se. Och i Jesaja 1:20, 45 och 58:4, lägg märke till att det är i alla de där tre delarna som man har delat upp boken ofta i, där kallas profeten för Herrens mun. Ett bra ord. Profeten är Herrens mun. Han talar inte egna funderingar. Han bara berättar vad han har sett och hört. Vad han har sett och hört. Falska profeter däremot, det känner ni ju till. De kommer med egna tankar. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad det profeterar för er, säger Herren genom profeten Jeremia. Och genom Hesekiel, säger han, det profeterar efter sitt eget hjärta. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Bibelkritiken menar att Jesaja är just en sån profet. Liksom alla profeterna, de talar egna tankar. De talar egna funderingar. Och därför menar man när man analyserar boken att ja, det här kan väl inte den ursprungliga Jesaja ha sagt. Hur skulle han kunna veta det här? Hur skulle han kunna ha en rätt förståelse om vad som har skett, sker och framförallt vad som ska ske? Det är inte möjligt, därför att man bedömer de sanna profeterna som om de vore falska profeter. Nu ska jag säga något om hur viktigt det är att försöka hitta den röda tråden i Jesaja-boken. Det är inte så lätt. Därför att profeten, för att använda Egels ord här, byter fokus väldigt plötsligt. Skiftar från dom till frälsning, från välsignelse till förbannelse. Och använder en rad olika bilder som... Om man inte är riktigt vaksam så kan man bli kanske lite grann förvirrad. Så många tycker när man läser Jesaja att profeten hoppar från en det ena, en det andra. Och så tappar man lätt tråden. Eller man har svårt att se sammanhangen mellan olika verser och utsagor. Och jag ska visa er sen hur det kan bli. Och det är ju bakgrunden till att bibelkritikerna inte hittar sammanhang och därför styckar sönder Jesaja-boken i en rad fristående avsnitt som de hänför till olika författare, olika källor, till olika tider. Det vanliga är ju den där uppstyckningen som vi sa, att en första Jesaja från 700-talet, en andra Jesaja kapitel 40-55 från då cirka 540 före Kristus, alltså en 150 år senare, och slutligen en tredje Jesaja som man då lägger kring ungefär 500. Men det var då det. Sen dess så har man styckat sönder boken till ännu mindre delar. Den fråga som man bör ställa sig, och det är naturligt att man ställer den, det är: vad är bakgrunden till de många profetutsagorna i Jesaja-boken? Vad är det profeten syftar på? Syftar han på sin samtid? Syftar han på framtiden? Och i så fall vilken del av framtiden? Hur hänger de olika utsagorna ihop? Och vad är budskapet? Det är viktiga frågor som vi ska försöka besvara i detta föredrag och i föredraget i morgon. Frågorna är många när det gäller detta om bakgrunden, om sammanhanget, om den röda tråden, om rätt förståelse av det profetiska budskapet, om rätt förståelse av orden. Det finns ingen annan profet i hela Bibeln som har så många ord som Jesaja. Han är så otroligt ordrik så att man får lära sig många gloser om man ska kunna översätta Jesaja. Och framförallt vilket bildspråk han använder. Otroligt vilket rikt bildspråk han använder. Vi ska se först lite grann på själva uppbyggnaden av Jesaja-boken. Det är ju 66 kapitel det är frågan om, och hela boken har en alldeles fantastisk och klar och tydlig struktur. Alltså raka motsatsen mot bibelkritikens tanke att det är ett virvar av osammanhängande bitar. I centrum för själva boken återfinns kapitel 36 till och med 39. En förutsagd räddning av Jerusalem som är en förebild för den stora frälsningen genom Messias. Den utlovade räddningen äger rum mot alla odds. Det var så självklart att den mäktiga armén, assyriska armén, skulle inta Jerusalem att något annat kunde man inte tänka. Och det här är historia, omvittnad också utanför Bibeln. Den assyriske kungen Sanherib var så säker. Han smädar Jesajas Gud och kungens Gud. Kungen heter Hiskia på den här tiden. Och säger, hur ska han kunna skydda Jerusalem? Titta på alla de andra rikerna som jag erövrat. Kunde deras gudar skydda sitt folk? Inte. Skulle då Herren kunna det? Absolut inte. Det är en struntsak, för ni kommer få dricka ett eget urin. Ni kommer att helt bli mosade. Och vad hade hänt strax innan? Han hade slagit ut 46 städer. Han hade sett till att över 200 000 personer fick lämna sina byar och sina städer. Många av dem deporterade han. En rad forskare har missat de stora deportationer och den ödeläggelse och den stora fångenskap som drabbar folket redan före år och strax före år 701. Och nu är det som en munsbit att ta också Jerusalem. Jag har inneslutit kung Hiskia som en fågelbur, säger han. Och det här kan man läsa i assyriska inskrifter, inristade på bergsväggen borta i Assyrien. Dessa kapitel är oerhört viktiga. Före dessa kapitel så har vi vad profeten profeterade och sa mellan år 740 när han kallades och fram till denna tidpunkt 701. Och efter dessa kapitel så har vi vad profeten förklarar är vad denna frälsning som äger rum när Jerusalem räddas, vad det förebildar och vad det innebär. Och han säger då att, eller Herren säger genom honom, vad jag har sagt, det har ni sett, har nu gått i fullbordan. Nu förkunnar jag nya ting. Och så talar han i detalj om Messias och hans ställföreträdande gottgörelse, som är den stora sanna uppfyllelsen. Han talar i detalj om att det kommer en koresh som ska se till att ni ska få vända tillbaka från er fångenskap. Och så det är en förebild om vad evangeliet om Messias åstadkommer. Kompositionen av kapitel 40 till och med 66 ska jag tala mera om i morgon. Den är helt otrolig. Den är rent matematiskt så gjord att om man går från sidorna så här, börjar i kapitel 40 vers 1 och sen i sista versen i kapitel 66 och så går man precis i samma fart så här, så kommer man till Jesaja 53. Och fortsätter man lite till så kommer man till Jesaja 53, 4-6 och lite till så kommer man till Jesaja 50 versen, mitt i prick. Och där har vi själva det anmärkningsvärda budskapet som är så fantastiskt. Man tror att profeten har stått på Golgata och tittat. Och det har han ju. Han har sett alltihop. Och när kapitel 40 och börjar med orden trösta, trösta mitt folk. Det är det vad han hör Herren säga i den här videon som han har sett. I den här uppenbarelsen. Och det hänger direkt ihop med slutet på kapitel 39. Där Herren har sagt genom profeten. Jaha du Hiskia, du har tagit emot den där Marduk Apalidina och hans sändebud. Och visat alla skatterna. Allt detta kommer att föras bort till Babel. I fångenskap. Så det var dom och det var elände. Och Hiskia som borde vara oerhört lycklig och tacksam för Herrens räddning. Både av staden och av hans liv. Han får 15 år extra. Han skulle dö. Och han kröp ihop. Kungen ynkligt mot väggen och gråter. Och han får ett löfte om du ska få leva 15 år till. Han borde ju bara ha lovprisning och tacksamhet. Han är lite stöddig och säger, jaha, föras bort i fångenskap. Ja, ja, men det gör inte så mycket för det händer ju inte medan jag lever. Och så sker den här växlingen som ständigt äger rum i den här boken. Dom och frälsning. 39 slutar med domen och det ska bli babylonisk fångenskap. Och så kommer män. Frälsning, trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Och det är ganska typiskt att det är ständig växling mellan dom och frälsning i Jesaja-boken. Och där är många som går bort sig. Redan, det glömde jag säga, första kapitlet är som en löpsedel för hela boken. En sammanfattning av vad boken handlar om, kapitel 1. Sen kommer då 2 till och med 35 som går då fram till det här centrum om 36 till 39. Och sen kommer därefter då 40 till 66. Men i denna löpsedel så är det mycket då. Folket är ohörsamt. Folket förstår inte. De är värre än djuren. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba. Men mitt folk fattar ingenting. Förstår ingenting. Jag har uppfostrat dem. Jag har burit dem. Jag har hjälpt dem. Och ändå svarar de bara med upproriskhet och förakt. Var ska man mer slå er? Och så kommer bilden av ett folk som inte tror. Och så vänder Gud ryggen. Det är ett folk som liknas vid en öken. Det är ett folk som liknas vid törne och tistel. Och Herren måste säga, ni är värre än Sodom och Gomorra. Och ledarna kallas för Sodoms första, Gomorra första. Men sen mitt i denna dom så ändras fokus och så lyfts frälsningen fram. Den enda frälsningen så heter, om era synder är blodröda ska det bli snövita. Om det är röda som scharlakan ska det bli vita som ull. Ofattbart. Och vad gör bibelkritiken då? Man säger, det kan inte komma, det går ju inte. Det var ju dom före. Nu kan det inte plötsligt komma evangelium. Så vad gör man då? Man gör om det till dom. Då går det ihop för förnuftet. Och därför står det i Bibel 2000 till exempel. Om era synder är blodröda. Kan de då bli snövita? Underförstått, aldrig i livet. Om era synder är röda som scharlakan. Kan de då bli vita som snö? Aldrig i livet. Försök inte. Alltså fortsätta med dom. Pang, 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 pang. Men det går inte att översätta så. Det strider mot vad det står i den hebreiska texten. Och på samma sätt. När det kommer då domen över folket. Att det ska föras bort till fångenskap. Och så kommer detta att trösta, trösta mitt folk. Säger er Gud. Så kommer dessa märkliga ord som jag ska återkomma till i morgon i 3 stycken att-satser. Tala till Jerusalems hjärta. Det betyder alltså tala med värme, med kärlek, tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det, så kommer tre punkter. Att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är sonad, att det har fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Ja, men det måste ju vara dum här. Så vad gör Bibel 2000 då där? Jo, att man fått dubbelt igen för alla sina synder, det gör de till en lagförkunnelse med dom. Och jag ska visa imorgon hur tokigt det är. Och vad det innebär att han fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Både genom domsutsagor och frälsningsutsagor vill den himmelske konungen rädda sitt folk. Domsutsagorna tydliggör upprorets allvarliga följder och nödvändigheten av sinnesändring. Frälsningsutsagorna uppenbarar syndares enda räddning. Men folket föraktar och trotsar Israels helige, som enligt serafernas lovprisning är trefaldigt helig. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Till och med tronänglarna visar vördnad och skyler sitt ansikte inför den helige. Men folket vänder fräckt denne helige konung ryggen. De skylde med sina vingar, sina ansikten och sina fötter. Och hur mycket mer borde då inte det orena folket göra det och frukta den helige? Och det är förresten typiskt för hela Jesaja-boken att just kalla Gud för den helige, Israels helige. Det är bara Jesaja som gör det och citeras tre gånger utanför Jesaja-boken. Annars är det överallt i alla delar av Jesaja-boken. Och det är inte så underligt, för att när profeten kallades 740 så såg han ju den trefalt helige. Och där står: när nu detta har rört vid dina läppar har din skuld borttagits och din synd har sonats. En seraf rörde vid hans läppar med ett glödande kol från altaret, där försoningsoffren, och det är ju förebilderna för Messias försoningsoffer, ägde rum. Sen ska jag säga lite också om kontrasten. Nu har vi kommit för långt fram här. Kontrasten mellan troende och otroende. Och profeten kommer gång på gång in på den saken. Det går som en röd tråd genom bokens kapitel. Ena stunden står den ena gruppen i fokus, nästa stund den andra. Och Jesaja kan lätt bli missförstådd om vi inte är beredda på hans snabba växlingar mellan dom och frälsning, mellan otroende och troende. De troende, de lever i en värld där synd, lidande och förföljelse ständigt gör sig påminda. De troende utsätts för många prövningar, både från det egna folket och från främmande makter som hotar Jerusalem och landet. Det kom inte upp någonting. Det försvann. Den slutliga frälsningens dag och domens dag, det är en och samma dag. Då ska Herren samla sin troende kvarleva till sitt himmelska gästabud. En himmelsk festmåltid. Då ska alla tårar slutgiltigt torkas bort från deras ansikten. Och för alltid ska han då göra döden, den stora fienden döden, om intet. Den där festmåltiden kan ni läsa om i Jesaja 25, vers 6 till och med 8. Ett avsnitt i Jesaja-boken som är mycket viktigt men som bibelkritiken trollar bort är kapitel 24 till och med 27. Det brukar kallas för Jesaja-apokalypsen. Och det påstås att de kapitlerna, de kom till 500 år efter Jesaja. I själva verket är det så att kapitel 24 till och med 27 utgör den viktiga avslutningen på domsutsagorna mot Guds folks fiender. Det är kapitel 13 till och med 23 och börjar då med domsutsagan om Babel som är representanter för den gudsfientliga makten. Det kommer en räkenskapsdag, den stora domedagen, och då ska Guds fiender både inom och utanför det gammaltestamentliga gudsfolket få sin slutgiltiga dom. På den dagen framträder tydligt den stora skillnaden mellan Herrens vingård och hans sanna vingård. Mellan det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Mellan det avfälliga Israel som går under och det sanna Israel som ska grönska och blomstra. Gud förkunnar genom sin profet både lag och evangelium, både dom och frälsning. Dom över dem som framhärdar i otro och synd. Nåd och frälsning som ett erbjudande åt alla syndare att ta emot som en oförtjänt gåva. Jag hinner inte gå in på detaljerna i dessa fantastiska kapitel 24 till och med 27. Jag går vidare till kapitel 28, för det kommer en enhet som är också så fint uppbyggd. Den består, 28 till och med 33, består av 5 V-utsagor. Varje utsaga börjar med ett V. Det kan ni se om ni har biblar, så börjar 28 med: Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män. Och kapitel 29 börjar: Ve dig, Ariel, Ariel. Då är Ariel i Jerusalem. Och sedan i kapitel 30: Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min ande är med. Och så kommer fjärde V-utsagan i 31: Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar och så vidare. Och sen kommer slutligen den femte V-utsagan i 33: Ve dig, du ödeläggare, som själv har gått fri från ödeläggelse. Ve dig, du plundrare, som själv har undgått att bli plundrad. Detta sista handlar ju om Assyrien, som enligt Herrens plan utvaldes att utföra vredesdom över folket. Assur, du är min vredes ris. Sanherib fick uppdraget från Herren att tukta folket, men gick sedan för långt och förhävde sig. Och därför står här att du plundrare ska själv bli plundrad. Och Sanherib drabbades mycket svårt, som vi kan läsa i kapitlen 36-39 så småningom. Men tillbaka till det första vi 28:1 till och med 29. Jag ska bara visa hur viktigt det är att känna till lite grann den historiska bakgrunden och se den historiska förankringen. Där står alltså: Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män. Vad är det för någonting? Det är Samaria. Här handlar det först om domen över Samaria och sen därefter om domen över Jerusalem. Denna stad, Samaria, Efraims mäns druckna krona, den var byggd så att den nästan var ointaglig. Jag har varit där och kollat. Den ligger där på, precis som Jesaja beskriver det, uppe på gässan av ett berg. Och de var självsäkra och stöddiga där staden låg på bergskrönet ovanför det vinberusade spördiga dal, som det står här i vers 1. Självsäkra, likt druckna och skrytsamma män, kunde Israels ledare inte tänka sig att deras välbefästa och vackra stad skulle kunna intas och bli likt en vissnande blomma. Vers 4. Så blev fallet. 722 före Kristus, efter 3 års belägring, V-orden över Samaria i kapitel 28 framförde Jesaja medan staden ännu blomstrade. Eftersom Israel övergett Herren så var domen över det avfälliga folket och deras främsta prydnad nära förestående. Och så kom det att äga rum. Och sen var det många som tänkte, kommer det att bli likadant med Jerusalem? Ja, det såg ju så ut. Jesaja förkunnar alltså att Herrens dom ska drabba dem genom den assyriske kungens invasion. Det står i vers 2, genom en som är stark och mäktig. Och det fanns väl ingen förste i den dåtida världen som var så stark och mäktig som just kung Sanherib, som hade efterträtt Sargon. Hur stor förödelsen ska bli klargörs med hjälp av två jämförelser. Och här kommer bilder som jag tar för lång tid om jag skulle gå igenom dem. Men det slutar med lika glupskt som man slukar ett tidigt moget fikon. Lika glupskt ska assyrierna angripa Samaria. Men så kommer fokus i vers 5 och 6 på den troende kvarlevan. Mitt i detta avfälliga nordrike, detta Israel, så fanns det också troende som prövades och plågades av den stora avfälligheten runt omkring. Den troende kvarlevan ska inte förlora sin tillflykt och härliga prydnad i och med att Samaria går under. Deras härliga krona och strålande krans är inte det avfälliga Samaria utan Herren Sebaot. Vers 5. Så skiftar fokus igen i vers 7 till med 10 från och med vers 7. Så skiftar Jesaja fokus från Samaria och Nordriket till Jerusalem och Sydriket, Juda. Och så står det, men också dessa, det vill säga också folkets ledare i Jerusalem, raglar av vin och vinglar av starka drycker. Situationen i Jerusalem är inte ett dugg bättre än i Samaria. De som skulle förkunna Guds ord raglar när de profeterar. De undergräver budskapet genom grova utsvävningar och fylleri. Det står i vers 7, både präst och profet raglar av starka drycker. Istället för att vända sig till Herren och söka tröst i hans ord så vänder de sig till vin och starka drycker för att finna temporär njutning och tröst. Och de går så långt i sitt missbruk att, som det står i vers 8, alla bord är täckta med vämjeliga spyor. Ni ser hur han målar konkret och tydligt när han förkunnar. Men vad händer då när han säger detta? Kommer man att inse hur illa det är, ångra sig och vända om till Herren? Nej. Vers 9, Jesajas förkunnelse bemöts med hånfulla ord. Vem vill han lära förstånd? För vem vill han förklara budskapet? För barn som just blivit avvanda, som nyligen tagits från bröstet. Det vill säga, vad kommer han med för jollrande och babblande? Hans förkunnelse, det är ju bara barnsligt joller, menar man. Det betraktar Jesajas förkunnelse som ett obegripligt babblande, som något som de för länge sedan vuxit ifrån. De jämför det med ett barnsligt jollrande för att få små barn att äta. Och vi som har barnbarn vet ju ungefär hur det låter. Så, no, no. På hebreiska, savla sav, kavla kav, lite till. Ja, men nu orkar du väl lite till, ta nu lite mera här, jag ska hjälpa dig. Det står så fint på hebreiska, det här kommer att översättas bättre när vi kommer med vår reviderade utgåva. Det bör översättas så, no, lite till. Och när man inte tar Guds lag på allvar och därmed bagatelliserar sin synd, ja, då blir också Guds frälsning, hans oförtjänta nåd, obegriplig. Jesajas förkunnelse av synd och nåd, dom och frälsning uppfattades av folkets majoritet som ett obegripligt jollrande. Redan i samband med Jesajas kallelse till profet blev detta förutsagt om Israels folk. Ni ska höra, men inte förstå. Vi ska se och se men inte begripa. Och så vers 11-13 så hör vi om domen över avfälliga folket. Till följd av deras avvisande av Herrens ord som obegripligt. Hur ska domen gestalta sig i närtid? Jo, som straff ska det verkligen få lyssna på ett obegripligt språk. Nämligen det assyriska angriparnas språk. Nu råkar jag ha läst assyriska så jag vet ungefär hur obegripligt det låter. Det låter ungefär som savla sav, savla sav, kavla kavl, kavla kavl. Ja, på obegripligt språk och främmande tungomål ska Herren tala till detta folk. De får höra det obegripliga assyriska språket när assyriska herrar svämmar in över hela landet. Inte bara Samaria där uppe i norr har drabbats utan kommer omringa hela Juda. Inta stad efter stad och sen omringa också Jerusalem. De hade avvisat och smädat Herrens ord, den enda räddningen, den erbjudna, som det står i vers 12, vilan, vederkvickelsen. Det hade de avvisat som savla sav, savla sav, kavla kav, kavla kav, lite till, lite till. De ville inte höra. Och följden av att smäda och avvisa Guds ord blir katastrofal. Under sin färd kommer det att falla baklänges, krossas, snärjas och fångas. Vers 13. Men så kommer fokus på folkets enda räddning i vers 14 till och med 20. Folkets ledare hade självsäkert och trotsigt sagt, när gisslet far fram som en översvämmande flod ska det inte nå oss. För där kommer alltså den assyriska armén liknas vid en flodvåg som väller in över landet som ett fruktansvärt gissel. Men det kommer inte att drabba oss. De känner sig trygga genom sin politiska allians med Egypten. De sökte hjälp därifrån. Och nu hade Egypten vid den här tiden fått en kraftfull farao och en kraftfull general som heter Tirhaka. Och nu hoppas man att det blir vår räddning. Inte Herren som var deras räddning, utan Tirhaka. Vi har slutit förbund med döden. Vi har ingått fördrag med dödsriket. Profeten hade klargjort att vad ni gör här, det innebär död och dom. Och då säger man fräckt, vi har slutit förbund med döden. Vi har ingått fördrag med dödsriket. Vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Profeten hade sagt, detta är falskt, detta är lögn. Alliansen med Egypten som folkets ledare såg som räddningen från död och undergång var i själva verket ett förbund med döden. Folkets ledare tillsammans med de druckna prästerna och profeterna förlitade sig på lögn och falskhet istället för på Guds ord sanning. Och Jesaja talade mycket här i följande kapitel om att vända Herren ryggen och istället lita på mänskliga allianser. Lita på mänsklig kraft, lita på hästar, lita på Egypten. Och mot detta så heter det, jag har lagt en grundsten i Sion. En beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Folkets enda räddning är Herren Sebaot. Han är denna grundsten, den dyrbara hörnstenen. Herren vill ingen syndares död. Det är Herren som är räddningen, precis som namnet Jesajahu betyder. Och inför hela Israels församling sa Mose 700 år före Jesaja. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. Alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. 5 Mosebok 32:4. Tänk vad tokigt det är när sedan Jesus anknyter till detta och klargör att det är han som är hörnstenen. Det är han som är klippan. Och när Simon Petrus har bekänt, när Jesus frågar, vem säger ni då att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande Gudens son. Då hade Petrus bekänt sig till den rätta klippan. Så tokigt är det då när man tror att det är Petrus som är klippan. Det dröjer inte många minuter eller timmar förrän Petrus säger, jag känner inte den mannen. Eller ingalunda, Gud Herre ska detta vederfaras dig. Nej, Petrus håller inte att bygga på. Och igenom hela gamla testamentet, i flera psalmer och i profeternas texter, så står det så tydligt att det är Herren som är klippa. Jag fattar inte hur man kan gå vilse när det gäller en så elementär sak, om man nu bryr sig om vad som står i texterna. Messias, Herren, frälsaren, kom till honom, säger Petrus. Inte kom till mig, utan kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Det står nämligen i skriften, säger Petrus. Se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. 1 Petrus 2:4-6. Och vad säger Paulus? Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Efesierbrevet 2. Och i 1 Korinthierbrevet 3. Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Herren, Messias, är hörnstenen, är grunden i en helig byggnad, och alla som tar sin tillflykt till honom är levande stenar i denna byggnad. Så ska jag säga något om 28:23-29, om Herrens omsorg om sitt folk. Jesaja avslutar sitt första ve med en jämförande bild. Han säger, Herren är sen till vrede och stor i nåd och sanning. Och så sker en jämförelse med en jordbrukares tålmodiga och omsorgsfulla arbete. Herren har under lång tid bearbetat sitt folk med stor omsorg och stor tålamod. Lik en jordbrukare har han plöjt, hackat, harvat och berett marken. Och när han sen har sått, så har det skett efter en bestämd plan. När det är dags att skörda använder han olika redskap, precis som jordbrukaren, som inte tröskar svartkummin med tröskvagn eller driver vagnshjul och hästar över brödsäd. Det är svårigheter och det är domar som drabbar folket nu genom den assyriska världsmakten är inte en följd av godtycke, utan enligt Guds visa och gudomliga plan, noggrant utmätt, som det står egentligen. För det troende så är det en tuktan till deras eviga bästa, för det otroende en straffdom och en påminnelse om den slutliga fördömelsen på grund av synden. Sen kommer kapitel för kapitel här att visa på kontrasten mellan Herrens frälsningsväg och människornas. Och jag tror det är för långt om jag illustrerar detta. Det är framförallt då att dra ner till Egypten utan att rådfråga Herren, utan att ha rådfrågat min mun, som det står, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Denna tillflykt är fåfäng. Den kan inte ge skydd. Den kommer att bli till skam och förödmjukelse, står det kapitel 30, vers 3. Hur ska då Jerusalems och Judas invånare bli räddade undan den assyriska krigsmakten och förstörelsen? Svaret är, om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Det står inte, om ni vänder om och sen gör det och det och det och det och det. Utan det står, och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Det var ju konstigt, men så står det. Herren är nämligen räddningen. Lita i stilla förtröstan på hans löftesord. Mänskliga allianser, mänskliga ansträngningar kan inte rädda er. Snabba hästar kan inte rädda er. Vänd om från er tillflykt till Egypten och till andra makter som inte kan hjälpa. Men så står det i 30, vers 15. Men ni ville inte. Kommer ni ihåg Jesu ord över Jerusalem? Hur ofta har jag inte er att samla er? Men ni ville inte. Nej, på hästar tänker vi fly, säger man. På snabba hästar tänker vi ge oss av. 30 vers 16. Så var det frågan om, jo, människan försöker ständigt med självfrälsning. Men det gör ju olyckan bara värre. Nu vill inte Herren någon syndares död. Också Jerusalems upproriska och syndiga invånare vill han rädda från den hotande ödeläggelsen och erbjuda dem den verkliga frälsningen, förlåtelse och evig salighet. Därför väntar Herren på att få visa nåd. Han visar sin höghet för att förbarma sig över er. Ty Herren är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom. Så går frälsning och dom tillsammans. Ty när Herren frälser sitt folk så dömer han samtidigt folkets fiender. När Herren frälsar oss så dömer han samtidigt döden. Djävulen, helvetet, besegrar synden, våra riktigt stora fiender. Det är Herrens stora godhet som är räddningen. Herrens frälsande nåd framgår det av vers 19-26. Domen, den drabbar ju den judiska nationen. Den drabbar både det troende och det avfälliga. På grund av ledarnas och de mångas upproriskhet mot Herren. Men nödens bröd och lidandes dryck, står det, ska få ett slut för det troende, vers 20. Det ska få erfara Herrens nådiga omsorg. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Sanna profeter och lärare ska inte längre gömma undan, står det, gömmas undan, utan Herrens undervisning om den sanna vägen, vers 21, här är vägen, ska ljuda så att det troende inte går vilse. Avgudabilderna, förföriskt överdragna med silver och guld, ska kastas bort som något orent, vers 22. Visst har ni hört uttrycket Herrens främmande verk? Alla som har hört det, räck upp en hand. Alla som inte har hört det, räck upp en hand. Herrens främmande verk står det om i kapitel 28, vers 21 till och med 22. Och där anknyter Jesaja till två historiska händelser för att belysa Herrens främmande verk. Herren ska resa sig, står det, som på Perasims berg. Och han ska vredga som i Gibeons dal för att utföra sitt verk, sitt främmande verk, vers 21. Vad var det för någonting? Jo, på Perasims berg besegrade Herren filisterna genom kung David. Andra Samuelsboken 5, 17-25. Och efter segern sa David: Herren har paras mina fiender. Det är därför det heter Perasims berg. Herren har paras mina fiender. Paras betyder brutit ner mina fiender inför mig. Så som vatten bryter fram. I Gibeons dal, vad hände där? Jo, där besegrade Josua amoréerna med hjälp av hagelstenar. Josua 10:7-14. Och därför använder sig profeten här om uttrycket med eller jämför med hagel och vatten. Ja, men vad menas då med det främmande verket? Jo, föremålet för Herrens dom i de här verserna, det är Juda. Det är inte filisterna och amoréerna. Hur har Juda, Guds utvalda folk, kunnat bli Guds fiende? Jo, genom sin otro, sitt avfall från Herrens ord. Herren ska handla mot sitt eget folk så som han handlade mot sina fiender, filisterna och amoréerna. Prästernas och profeternas dryckenskap och hånfulla hållning gentemot Herrens ord vittnade om att också de blivit Guds fiender. I och med att de avvisar Herrens nåd och frälsning finns ingen räddning undan Guds vredesdom. Men Jesaja kallar denna Guds dömande verksamhet för hans främmande verk. Varför då? Jo, Gud är kärlek. Gud är idel godhet. Han vill rädda alla syndare från död och fördömelse. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att den gudaktige vänder om. Att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Herren är en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Som den helige måste han straffa otro och uppror mot sanningen. Men han vill hellre förlåta ångrande syndare än förgöra dem som framhärdar i otro. Domen kommer bara när syndare förkastar det glada budskapet om Guds oförtjänta benådning. Så därför kallas Guds dömande verksamhet hans främmande verk. Så nu vet ni det. Också de druckna och hånfulla människorna vill Herren rädda genom sin kärleksfulla omsorg. Så därför kallar han också dem till omvändelse. Han säger, sluta nu med ert hån så att era band inte dras åt ännu hårdare. Vers 22a. Utan tillit till Herren och hans ord finns ingen räddning. Då återstår bara förödelse och orubbligt beslutad straffdom, står det. På grund av synden går landet och hela jorden. Hebreiskan använder ju samma ord för landet och jorden, så det är inte alltid så lätt att veta vilket man ska välja i översättningen. På grund av synden går landet och hela jorden mot sin undergång. Vers 22. Och här upprepar Jesaja vad han sagt redan i 10:22. Förödelse är beslutad. Han vet vad Herren uppenbarat för honom. Om än ditt folk i Israel vore som havets sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Och det är en stor sorg att det är så. Nästan 200 år senare, 539-38, får Daniel följande svar på sin fråga om Jerusalem och slutet om dess ödeläggelse. Staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Vi vet att det var romarna med Vespasianus och Titus. Och slutet kommer som en störtflod. In till änden ska det råda krig. Förödelse är fast besluten. Daniel 9:26. År 70 efter Kristus gick detta i uppfyllelse. Efter det att de flesta avvisat Messias som folkets och hela världens ende frälsare, tack vare hans ställföreträdande försoningsstöd och laguppfyllelse. Och så ska jag avrunda med någonting som jag får komma upp här. Vad menas med? Och vi ska gå till Sion. Det kanske kommer upp nu. Det jordiska Sion, till skillnad från det sanna Sion, det behandlas i kapitel 32, vers 9-20. I vers 9 så står det om Sions sorglösa och säkra kvinnor. Kommer ni ihåg att Jesaja talade om det redan i kapitel 3, vers 16-4, 1. De som går där och trippar och pinglar i sorglöshet. Dessa sorglösa och säkra kvinnor borde besinna sig inför den förestående domen. När dagar lagts till år ska ni darra, ni som är så sorglösa, står det i vers 10. Och bakgrunden till denna profetia torde vara situationen i Jerusalem något år före den assyriska belägringen år 701 före Kristus. Skillnaden mellan det jordiska Sion och det sanna Sion är markant. Jerusalems självsäkra döttrar känner sig säkra genom alliansen med Egypten. Kanske tänkte de också, precis som det står i Jeremia 7. Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Så det är ingen fara på taket. Medan då profeten säger ondska i förening med tillbedjan, sånt kan jag icke tåla. De betraktade då templet som en lyckoamulett som gav säkerhet oberoende av deras trolöshet. Och Jesaja genomskådar den falska säkerheten och ser vad som kommer att drabba Juda och Jerusalem. De vackra fälten förstörs och törne och tistel skjuter i höjden på åkrarna. Vers 13. Vinskörden uteblir, ingen fruktskörd kommer mer. Alla glädjens boningar i den yra staden kommer att fyllas med klagan. Och verserna 14-20 ser Jesaja både det förgängliga Jerusalems undergång och det sanna Sions blomstring. Det får sin uppfyllelse vid olika tillfällen under historiens gång. Och allt detta ser profeten samlat i en och samma syn. Palatset blir övergivet, den folkrika staden lämnas öde, Åfelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för alltid. Vid nybabyloniernas erövring av Jerusalem år 587 före Kristus och vid Jerusalems förstöring år 70 efter Kristus så skedde detta. Samtidigt ser Jesaja hur Jerusalem förvandlas från en öken till ett bördigt fält genom att anden från höjden utgjutes över oss. Denna bild innebär att torra och andligt döda får liv, kommer till tro. Guds troende barn utgör det sanna Sion, som är en rättfärdighetens boning med frid och trygghet till evig tid. Vi kan se samma sak om vi ser på Herrens vingård. Vad menas med Herrens vingård? Ja, Jesus talar ju om vingård, de otrogna vingårdsmännen. I kapitel 5:1-7 har vi en vingårdssång. Och det kapitlet inleds med att profeten lovsjunger Herren Sebaots för hans stora godhet och uppoffrande gärningar mot sin vingård. För Herren Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Vers 7. Gensvaret på denna godhet och nåd, det borde väl vara kärlek tillbaka, tacksamhet och glädje. Men så är fallet med Jesaja själv. Och med alla troende. Jesaja älskar Herren och kallar honom min älskade i 5, vers 1. Men dessvärre möts Herrens godhet i stor utsträckning med otro, ofattbar otacksamhet och orättfärdigt handlande. Ni har skövlat vingården. Ro från det fattiga finns i era hus, kunde vi läsa redan i 3:14. Och Herren frågar, vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bar den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvor? Denna fråga upprepas av Herren i Jeremias bok där det står: jag hade planterat dig som en ädel vinstock av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock? Jeremia 2:21. Och i Nya testamentet anknyter Jesus till det här i sin liknelse om de onda vingårdsarbetarna. Orsaken till folkets otro och avfall, det är inte brist i Herrens godhet och oförtjänta nåd. Jesaja gör det helt klart i sin sång att Herren inte varit snål på godhet utan gjort allt som kan göras. Han valde en idealisk plats för vingården, en bördig bergsluttning, vers 1. Han grävde om den. Han rensade den från stenar. Han planterade ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn och högg ut ett presskar, vers 2. Allt var färdigt för en god skörd, men vad blir resultatet? Istället för äkta druvor, sura vilddruvor. Trots allt det goda som Gud har gjort för sina barn, vänder de sig bort från honom och gör allt möjligt ont. Det är folkets otro som är orsaken till att folket drabbas av Guds dom. Inte brister i Guds godhet och nådiga omsorg. Jerusalems och Judas blodiga lagbrott och skriande orättfärdighet för 7 är en följd av folkets otro och vittnar emot det. Gång på gång använder profeten ordlekar som nästan omöjligt att översätta. Han är en mästare i språket. Här säger han att Herren hade väntat sig mishpat, det vill säga att man håller sig till Herrens domslut. Men istället så fick man mishpach. Och då kan man säga, ja men då fick han väl vad han ville ha. Hör ni någon skillnad? Mishpat hade han väntat sig. Och så får han Mishpat. Två helt skilda ord, men de låter så lika. Och det är så typiskt med allt avfall. Det är precis som Jesus berättade här, att avfallet förkläder sig så att det blir så likt. Vargen förkläder sig till ett front lamm och så. Han väntade Mishpat och han får Mishpat. Och Mishpat, det betyder blodiga lagbrott istället för denna trohet Mishpat, att man håller sig till Herrens domslut. Han väntade sig Södaka, men han fick Södaka. Ja, men fick han inte vad han hade begärt? Det låter väldigt lika. Och det är meningen. Det är en ordlek. Han väntade sig Södaka, det betyder rättfärdighet. Men han fick Södaka. Skrik. Skrik, skriande orättfärdighet. Och vad blir domslutet om denna vingård? Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Vers 5 och 6. Men då, mina vänner, så talas det också om den sanna vingården. Och det sker i kapitel 27, vers 2 till och med 5. Och det är, som jag har sagt genom hela Bibeln, som en röd tråd, att det går en skillnad mellan två grupper. Det är troende som lyssnar till Herren och lyder hans ord, och de som gör uppror mot Herren och föraktar hans oförtjänta frälsning. Det sistnämnda räknas till Guds fiender och står under Guds dom. Och därför är det en skillnad mellan Israel och det sanna Israel, mellan Jerusalem och det sanna Jerusalem, mellan Herrens vingård och hans sanna vingård. Som vi såg i Jesaja 5:1-7, så kallas Israels hus och Juda folk för Herren Sebaots vingård, hans älsklingsplantering. Herren väntade att den skulle bära äkta druvor, men fastän Herren grävt och rensat och planterat ädla vinstockar bar den vilddruvor. Större delen av Israels folk avföll från Herren och drabbades av den vredesdom som vilar över Guds fiender. Det hände som redan Mose hade varnat för i 5 Mosebok 28:62. Av er ska det bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till Herrens, din Guds röst. Men här i kapitel 27, 2-5 talar Herren genom sin profet om sin sanna vingård. De som lyssnar till Herrens röst, mitt ibland det otroende som dragit Guds dom över sig, finns den underbara vingården, 27 vers 2. En troende kvarleva. Om vingården i kapitel 5 heter det, jag ska ödelägga den. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men hur står det här? Jag, Herren, sköter om den. Ständigt vattnar jag den. Både dag och natt vaktar jag den så att ingen ska skada den. 27:3. Det troende behöver dessa trostärkande ord när de angrips och förföljs av otroende, av Guds fiender. De svårigheter som Israels och Judas avfall medförde drabbade hela folket, också den troende resten. Det kunde därför se ut som om Herren glömt bort de troende, att hans vrede också gällde dem. Men så är inte fallet. Vers 4. Jag hyser ingen vrede. De prövningar som Herrens trogna måste utstå är tuktan från en kärleksfull far, inte straff. De troende är inte törne och tistel. Hade jag törne och tistel att strida emot, skulle jag gå lös på dem och bränna upp allt sammans. Vers 4. Guds fiende liknas vid törne och tistel som fördärvar Guds vingård. Och nu, mina vänner, ska jag sluta med bara detta. Herren vill ingen syndares död. Han vill att också fienderna ska vända om till honom som deras enda räddning. Deras tillflykt. Deras sanna tillflykt. De kommer att drabbas av hans fredes eld, säger Herren. Såvida man inte tar sin tillflykt till mig, sluter fred med mig, jag sluter fred med mig. Vers 5. Straffdomar kan visserligen inte skapa tro, men om det otroende ser vilken olycka deras uppror mot Gud leder till, kan erbjudandet om en oförtjänt fred med Gud omvända den upproriske. Och att Gud verkligen längtar efter otroendes omvändelse, det understryks med väldig kraft här i vers 5. Två gånger kommer samma sak. Må man sluta fred med mig. Må man sluta fred med mig. Det sägs alltså två gånger efter varann. Herren är frälsningen. Jesaja hop.